Välkommen till det 13:e avsnittet av 100% podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Du kommer att få möta en kvinna som talar om självmedkänsla. Visst låter det som ett spännande och vänligt och kärleksfullt ord. Det är Christel Dopping som säger det där ordet, självmedkänsla. Hon har en brokig bakgrund där hon började med det allra ytligaste för att komma till det djupare och det som kanske känns viktigare för henne och kanske viktigare för enskilda människor. Christel Dopping är en hejare på att skriva. Hon har jobbat många år och jobbar fortfarande som journalist. Men du kan också möta henne i rollen som samtalsterapeut, coach och lärare. Christel och jag möttes i juni på Skeppsbron i Stockholm. Välkommen till att möta ännu en 100%are. Jag sitter med Christel Dopping på hennes kontor på Skeppsbron 28. Tack för att jag får komma hit.
Tack för att du ville komma hit.
Det här är ju första gången som vi träffas, så att det är extra spännande för mig. Hur känns det just nu?
Pirrigt och underbart.
Vad får dig att gå upp på morgonen?
Det var en jättebra fråga eftersom jag är extremt morgontrött. Så även om jag har hur mycket som helst att se fram emot så är inte alltid min första känsla jippi. Men när jag väl står på benen och liksom tonar in på den dag jag har framför mig, då kommer den där känslan ganska snabbt. Ofta tacksamhet och glädje.
Så du är en tacksam och glädjefylld person, kan man säga det?
Ja, jag tror att om du frågar de flesta i min närhet så skulle de beskriva mig som en tacksam och glädjefylld person.
Har det alltid varit så?
Inte alls. Jag tror att det är nog en kombination av, alltså det är både en läggningsfråga och en träningssak. Jag är uppvuxen med föräldrar som är ganska lekfulla och har en positiv grundinställning till livet. Sen har jag haft väldigt kämpigt i perioder, som många människor ju har. Det ingår ju. Så det har verkligen inte varit en avsaknad av kriser så. Men det är ju på något vis i de där kriserna som det står klart vad det är för förhållningssätt man väljer att ha. Och jag har nog mycket mer nu, sen kanske 10 år tillbaka, valt ett tacksamt och glädjefyllt förhållningssätt. För jag tänker att det har jag en påverkan på. Det som händer har jag inte alltid inflytande över, men mitt förhållningssätt till det som händer har jag 100% inflytande över.
Innebär det att för dig har världen förändrats i och med att du har förändrats?
Jag upplever nog att världen är en, nu låter det lite klyschigt, men med reservation för det då, att platsen har blivit en lite härligare, eller världen har blivit en lite härligare plats. Och det har att göra med min ökade medvetenhet om mig. Alltså att jag har såklart idag en större självkännedom. Jag använder mig av den. Så att jag har lättare för, alltså för de här dikerna som man hamnar i. De finns ju där. Men jag har mycket lättare nu att kravla mig upp. Det är inte så att mitt liv handlar om att eliminera diken. Eller dikeskörningar. Utan mer att okej, nu hamnade jag där. Vad behöver jag för att ta mig upp? Och där kan jag kravla mig upp fortare. Och liksom fokusera på det som trots allt är bra, som jag har, som jag är glad och tacksam för. Så.
Och jag gissar att det beror på att du bland annat har utbildat dig inom Humanova och sysslar med rådgivning och psykosyntes och coaching och terapi för andra.
Ja, det är en jättestor och viktig del. Och det började ju som så ofta med en kris i mitt eget liv. Och jag var ju 25-27 då och kom till en psykolog som också hade psykosyntesen som arbetsmetod och förhållningssätt generellt. Och efter några år hos henne, där hon hjälpte mig att öppna många inre dörrar, så blev jag väldigt nyfiken på vad psykosyntesen hade att ge. Och jag satt också på ett stort modemagasin, så som jag upplevde det, den ytligaste av ytliga världar, i många avseenden ett drömjobb, men jag hade inte mitt hjärta där och jag hade en längtan efter något mer, och jag har alltid varit intresserad av människor och möten på längden och bredden och framförallt djupet och höjden. Och där fick jag det lystmätet på Humanova, så att ett år blev 5-6 år, för jag har gått många utbildningar där. Och så upp mig och startade eget, och där en stor del av min tid läggs på människor och mänskliga möten nu. Och det är ju otroligt, för mig i alla fall, berikande, givande och meningsfullt att få liksom komma en annan människa in under huden. Så.
Jag blir ändå lite nyfiken på den där modevärlden du var i. Vad skulle du säga, du sa det ytligaste av det ytliga, men vad är det som kännetecknar ett ytligt sammanhang?
Ja, alltså de som jobbar där, som är fantastiska människor, de skulle förmodligen inte hålla med. För det finns en estetik och det finns säkerligen ett konstperspektiv på den där världen. Och det är så, alltså jag vet ju hur lyriska de här personerna som jag då jobbade med kunde vara när de beskrev design och märken. Och jag hamnade ju som skönhetsredaktör på den tidningen. Och det var ju initialt otroligt spännande och roligt med alla dessa produktprover och pressreleaser från företag och resor som man fick ge sig ut på och så. Men när du har skrivit om det 74:e läppstiftet under ett år, då är du kanske lite mätt på det. Nu generaliserar jag, för det var ju så mycket mer än det. Men jag började som skönhetsredaktör och blev så småningom hälsoredaktör. Och det trivdes jag så mycket mer med. För det innebar att jag fick göra personporträtt och jag fick göra lite större reportage. Och det handlade också om hälsa i ett vidare perspektiv. Och där kom ju det mentala in. Alltså mental träning, personlig utveckling, psykologi. Så, men ändå, efter 7-8 år där så kände jag att starta eget och få styra och ställa över min egen tid och vara min egen chef och komma och gå som jag vill, det lockade ännu mer.
Men kan man säga att det paradoxalt nog var det där jobbet som ledde in dig på det som du kom att syssla med?
Ja, och jag ser hela livet så. Även om man kanske inte uppfattar det på en gång, att det finns en mening eller ett högre syfte, eller det här är precis som det ska vara, för det är en förutsättning för det som komma skall, utan det här är inte det andra liksom. Men jag har verkligen kommit att se mycket av det jag upplever och är med om som just så, att det här behövde jag, precis som jag också ser med relationer som tar slut, att tack vare den relationen som kanske till väldigt stor del, i alla fall mot slutet, för en plågsam historia, så kan jag nu värdesätta andra relationer som i högre grad ger mig det jag behöver. Människor som jag verkligen får möta och ha roligt med och sådär. Så att vi behöver kontrasterna. Jag tänker verkligen att det går hand i hand.
Jag bara får associationen att jag kommer att tänka på det här uttrycket, det lilla livet, som man ofta talar om, familj och vänner kontra då yrkeslivet och så. På den tiden du var mode och sen hälsoredaktör, hur integrerade var de två delarna, och finns det någon skillnad idag?
Jag var skönhetsredaktör och sen hälsoredaktör. Hur integrerade de delarna var i mig, tänker du?
Nej, jag tänker mer så här, jag tänker mer livet som sådant, att jobbet var väldigt skilt från resten av livet. Men så att min gissning är att idag så kanske det finns en mer integration av de olika delarna i livet.
Absolut, och jag tror att när man vågar det där språnget, som ju ytterst handlar om, ja, dels för mig var det ju jag var ju jätterädd att bryta upp från det där trygga, fasta, på ett sätt förutsägbara som gav någon slags stabilitet och pålitlighet i livet. Jag var en väldigt, inte rädd, men trygghetssökande person. Så att det var ju ett stort språng att faktiskt våga ta. Men någonstans så, det handlar ju om att vara sann mot sig själv. Och för mig har det här med autenticitet och äkthet och att försöka liksom hitta, vad är min inre kompass att navigera i livet från det har blivit så viktigt. Så att det är liksom, det är nästan som en naturkraft som inte ber om lov, utan jag bara behöver få veckla ut mig ännu lite mer. Och det innebär ju att det liv som jag har haft förmånen nu att skapa, och det har ju varit en lång resa och långt ifrån okomplicerad, tvärtom ganska svår bitvis, för jag har skilt mig och jag har 3 barn i boet, och så ska man starta upp sitt eget företag och inom citationstecken då leva sina drömmar yrkesmässigt. Det har tagit mig nästan 10 år, men nu känns det som att jag är precis där jag ska vara och jag gör precis det jag vill göra. Så att alla möten och alla uppdrag och alla jobb som jag gör, jag känner mig väldigt privilegierad. Det finns liksom ingenting av det jag gör som jag känner att jag lider av att göra eller känner något större motstånd mot att göra, utan det känns ganska lustfyllt och lekfullt och lättsamt.
Mm.
Och det innebär inte att det inte är utmanande, för det behöver det nog vara om man ska utvecklas, men det, du vet, det känns som att det ligger i linje med liksom det som jag har börjat nosa fram nu, kanske är mitt syfte.
Och nu blir jag nyfiken.
Mm. På vad som är mitt syfte.
Ja.
Ja, jag kommer fram till att det är tre, vad ska man säga, värdeord eller tre... Ja, det är 3 ord som egentligen driver mig i allt jag gör. Ledord skulle man nog kunna säga, eller riktmärken. Och det är skapa, inspirera och utveckla. Och om allt jag gör, oavsett om det var inblandad i andra människors bokmanus som redaktör eller medförfattare eller redigerare eller mitt eget skrivna material, för jag skriver ju för en del tidningar och så, eller när jag undervisar, föreläser eller som när jag sitter med klienter, om allt det jag gör innehåller de här 3 orden, så känner jag att jag är på rätt plats i rätt tid.
Och hur ofta händer det?
Varje dag.
Hur vet du vad du ska välja?
Av uppdrag?
Mm.
Mm. Det där är svårt, för där har jag många inre röster eller behov som ska tillgodoses. Till exempel har jag ett behov av att, och det har nog varit mer framträdande tidigare i livet, ett behov av att inte göra någon besviken, utan tvärtom vara till lags. Och det har gjort mig ganska anpassningsbar, ibland till självutplåningens gräns, och tackat ja till uppdrag för att vara snäll. Ja, men jag ställer upp. Så, du behöver mig, och i och med det så blir jag bekräftad. Och det är också ett behov jag har, att känna mig bekräftad och kanske lite viktig så där. Det har jag fått jobba på, för jag hamnade i en situation som egen företagare och ensamstående trebarnsmorsa att jag jobbade väldigt mycket för väldigt lite pengar. Så där har jag vidtagit vissa åtgärder, gjort justeringar. Jag har också haft ett behov av att göra roliga saker, och det lirar inte alltid så bra med intäkter, utan samma grej där, att man gör saker för att det är kul och man ser andra värden i det, som att man utvecklas eller blir stimulerad eller lär sig nya saker och så. Men nu tänker jag i mycket högre grad att jag ska välja det som på något vis ändå stärker den här känslan hos mig av värde för den jag är och det jag faktiskt har lärt mig under den här massa år. Det vill säga min kompetens, min kunskap, min erfarenhet. Att själv värdera det där högre och värdera mig som person och följaktligen då både min tid och min arbetsinsats.
Så du har blivit bättre på att ta betalt?
Om jag ska svara väldigt kort på frågan, så ja. Och det är väldigt härligt. För någonstans så handlar det också om att om jag inte visar mig själv och min tid och mitt arbete respekt, så kan jag inte förvänta mig det av någon annan heller.
Finns det grejer som du gör, låt oss kalla det ideellt eller där pengar inte spelar roll?
Mm, det gör det, och det kommer det nog alltid göra, och där får man ha ett lite större perspektiv på liksom det man lägger sin tid och sitt arbete på, att man tar igen det någon annanstans helt enkelt. För hjärtat måste få sitt. Och det är viktigt för mig. Det har blivit ännu mer viktigt nu än tidigare att faktiskt få känna att jag bidrar liksom, till något större, till helheten. Att få dra ett strå till en stack som gynnar betydligt många fler än mig.
Så du ser det som att en av dina uppgifter är att ge någon slags gåva till världen?
Oj, det där lät ju väldigt stort och pretentiöst. Jag tänker nog inte riktigt så. Jag tänker nog väldigt mycket i det lilla, apropå, vad var det du sa? Det lilla livet. Det lilla livet, precis. Men jag kan ju se att om man på något vis är sann mot sig själv och gör det där som man tycker är meningsfullt och viktigt och gärna roligt, då sprider sig ganska snabbt de där ringarna på vattenytan.
Så kanske i praktiken blir en gåva till världen?
Ja, men jag tänker att det sprider sig snabbt och det sprider sig långt. Så att visst, så skulle man kunna se det.
Det känns som att du är lite försiktig med att säga något som kan ses som klischéer.
Alltså jag har ju 25 års tid jobbat med ordet. Mitt företag heter ju Ord och mening och det täcker ju in både det journalistiska och skrivandet, men också samtalet i det här rummet då, samtalsterapin, att det är lite dubbeltydigt så. Men jag är nog lite både miljöskadad från mitt förra äktenskap med en professionell kommunikatör, tidigare journalist, och även min hemmiljö så, men också naturligtvis av det yrket som jag har haft i hela mitt vuxna liv, skrivit och jobbat med ord. Så att klyschor värjer jag mig mot, kanske mer nu än tidigare, för jag tycker det måste gå att hitta andra sätt att beskriva det som är så här allmänmänskligt och sant för de flesta.
Så du är noga med, kan man säga att du väger dina ord?
Ja, ibland lite för mycket. Och det där har jag fått höra, alltså det har vänts mot mig. Om man är intresserad av språk och ord och har lätt för att kommunicera och verbalisera, så kan man väldigt, väldigt lätt gömma sig bakom de där orden också. Och att kanske inte ha så bråttom med att öppna munnen och så låta det här flöda, utan känna efter, vänta nu, vad känner jag egentligen? Bakom de där känslorna, vad finns det för behov? Det där har blivit lite bättre på. Att inte ha så bråttom med att formulera mig, utan mera
vila på honom.
Ja, kanske mera. Och känna efter. Vänta, vad är det som är viktigt nu och vad är det jag vill ha sagt?
När du beskrev hur du i förlängning hade blivit bättre på att ta betalt, så nämnde du också den snälla flickan i dig. Ser du det som att vi har flera gestalter inom oss?
Ja, vi har en hel folkhop inom oss. Och allting handlar egentligen om att medvetandegöra de här olika delarna. Använda oss av dem, alltså att samarbeta med dem. För det är klart att det där inne finns delar av mig som jag inte är så stolt över, som jag kanske till och med skäms över och inte frivilligt släpper fram i ljuset. Men någonstans är det lite så att det vi är i konflikt med, det vi vill stöta bort, det kommer att styra oss i högre grad. Lite som den där badbollen, du vet, när vi ska trycka ner den under vattenytan, den bara så här poppar upp. Så jag försöker ta den under armen, okej. Det är det bästa sättet att göra sig vän med de där delarna. Så att jag har många delar, jag identifierar ständigt fler, det är jättespännande.
Vilken roll har just den snälla flickan nu?
Nu i livet? Jag är väldigt mån om mina nära relationer. Jag blev bättre på att vara tydlig och uttrycka behov och sätta gränser också. Absolut. Men jag är nog gärna snäll. Jag tycker om att hålla hjärtat mjukt och se att människor är nöjda och glada i min omgivning.
Kan du berätta om någon som du har haft lite svårare att umgås med?
Jag har haft jättemånga. Ska jag ta den som är överst på listan? Eller?
Jättegärna.
Den personen kan jag ju inte gärna lämna ut. Det vore ju hemskt. Men jag tänker att när jag blir så där att jag känner att mitt hjärta hårdnar, då har jag en del i mig som blir ganska kritisk och dömande. Den är inte alls charmig. Och jag tror att om man uppfattar mig som en ganska sådär kärleksfull och bekräftande person, så när den delen dyker upp så är det är en sån kontrast, så att det blir väldigt hotfullt och skrämmande. Men jag tänker ofta nu för tiden att det handlar om projektioner, så att jag behöver hämta hem och se vad är det i mig som jag inte har gjort upp med, som jag inte vill se och ta hand om. Jag tänker också att det handlar om att jag i den här situationen, eller i den här specifika relationen som vi pratar om nu då, att jag har ett behov som inte blir tillgodosett. Och i och med att jag lider brist, känslomässig brist, och det är smärtsamt, det vill säga det är sårbart för mig, så har jag en strategi som innebär att jag skyddar mig eller försvarar mig. Och jag är ganska, jag kliver fram, jag är inte en person som, om man tänker att det finns som två personlighetstyper, en bläckfisk som går på och är ganska extrovert. Och en som är mer som en sköldpadda som drar sig undan. Och ju mer man knackar på skalet, desto mer drar den sig in under sitt skal. Så är jag bläckfisken. Men jag försöker ha med mig den där medvetenheten. Och det går ju inte alltid. Men jag tränar på det att vara lite mer sinnesnärvarande. Och se att okej, nu blir mitt hjärta hårt. Alltså är jag rädd. Jag upplever den här situationen, eller den här personen då. Specifika personen som potentiellt hotfull. Så vad är det jag behöver? Att liksom vända det till mig. Jag noterar vad jag känner, så vad är det jag behöver som jag inte får.
Så att du kan agera medvetet istället för bara reagera.
Exakt. Och det går ju inte 10 gånger av 10. Men går det 7 gånger av 10 så får man ju vara ganska nöjd.
Det är så lustigt, för jag var med om en situation just igår. När jag uppfattade som att jag fick kritik. Och jag tog några andetag, men jag gick ändå i försvar, men mildare än jag skulle ha gjort om jag hade bara reagerat omedelbart. Men efteråt så såg jag att det var ingenting. Det var bara mina försvarsmekanismer som hade gått igång. Och jag tolkade det som att det beror på att jag just nu är mer hudlös än annars. Och då känner jag av små nyanser hos andra. Jag tycker det är spännande att säga, jag klarar inte riktigt den här gången, men jag såg det i alla fall och jag kan använda den erfarenheten nästa gång. Är det lite så du funkar?
Ja, jag blir ju lycklig när jag hör dig berätta om den erfarenheten, för det är ju precis så. Vi är inte mer än människor, vi kommer göra fel och det kommer bli fel och så. Och just det här som jag tycker är så spännande nu, självmedkänsla, att verkligen ha fördragsamhet med, alltså acceptera och vara lite snälla mot oss själva. Det är så viktigt. Och att liksom allt får rymmas, det är okej.
Okay. Alltså jag blir så här, för ja. Jag har satt en intention för i år, och det är att jag ska vara snäll mot mig själv.
Mm.
Och då innebär det att jag kan, om du ber mig om någonting, då lyssnar jag först. Finns det ett ja? Och finns det ett ja så gör jag det jättegärna. Men finns det ett nej, då får jag avstå. Och det, så jag känner igen mig, den där snälla flickan som vill ha så mycket bekräftelse och så. Jag skrev en bok, jag har ju också skrivit flera böcker. Och en heter 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och där beskriver jag just hur vi har alla möjliga saker i oss. Jag beskriver det inte som så mycket som personer, men låt oss säga att jag har en arrogant del i mig, jag har en hatisk del av mig, jag har någon som har lätt att skämmas. Och då är min bild att jag behöver acceptera att det finns. För då blir det, bollen ligger den på ytan istället för att jag försöker trycka ner den. Sen behöver jag inte göda arrogansen. Och så. Hur tänker du kring det?
Jag tänker precis som du att acceptansen är första steget till förändring, ett förändrat förhållningssätt, och just att medvetet kunna använda de här delarna på ett, vad ska man säga, ändamålsenligt och konstruktivt, kreativt sätt. För alla de där delarna som vi har, de finns ju där av en anledning. Jag tänker inte sällan så finns de där som skydd. Så att det är både och, de både tjänar och begränsar oss, men så länge vi inte är medvetna om dem så styr de ju oss. Och när vi är medvetna om att de finns, då kan vi i högre grad styra eller använda oss av dem på ett konstruktivt sätt. Så att jag tänker just, jag har en stark inre kritiker till exempel, jag har en del som dömer, och det är ju, de finns ju där för att skydda mig och min sårbarhet. Kanske för att inte bli accepterad, inte duga, inte vara bra nog eller göra gott nog och sådär. Och när jag ser dem, att de är där av en anledning, att de fyller en funktion, då kan jag liksom erkänna dem. Okej, tack för lång och trogen tjänst, men jag har kommit en bit nu och tror att jag kan hantera situationerna lite bättre utan er hjälp. Så.
Roligt, för jag säger ibland till min kritiker, du kan gå ut och leka ett tag. Jag tar hand om det, jag kallar på dig om jag behöver det.
Underbart förhållningssätt.
En av mina drivkrafter i livet är kärlek, och jag vill sprida ord av kärlek. Och då är en väldigt vid bemärkelse. Jag tror världen behöver mer kärlek. Och jag tror att mänskligheten behöver det för att överleva till och med. Så om jag säger kärlek, vad får du för associationer?
Spontant så blir jag väldigt varm inombords. Jag känner att mitt hjärta expanderar, jag hör det slå. Kärlek är ju vägen, tänker jag. Och att det väl egentligen står mellan kärlek och rädsla. Allt det där vi gör som skaver inom oss, eller som gör att andra får skavsår, är ju inte liksom, då är vi inte i kontakt med kärlek, utan det är rädslan, tror jag, som gör att vi blir arga och dömer eller gör val som inte är så sunda och så.
Och vad gör du för att ge, låt oss kalla det kärleken då, mer plats i dig?
Mm. Och det där är så viktigt, för jag tror att du behöver alltid, eller alltid, men visst, det är önskvärt att du har ett överskott för att kunna ge till andra människor. Jag jobbar ju så otroligt mycket med andra människor på djupet och höjden, alltså deras svårigheter och problem och sådär. Så att man behöver ju kontinuerligt fylla på för att ha någonting att ge, för att orka också. Så att hur jag stärker kärleken, det gör jag egentligen genom just glädjen och tacksamheten. Tacksamheten tycker jag är fantastisk. Jag tänker att jag står i den här korridoren och så har jag liksom två rum framför mig. På den ena dörren så står det en skylt med ordet oro. Och på den andra dörren så sitter en skylt med ordet tacksamhet. Och jag kan liksom välja numera, lite mer än tidigare i alla fall, då jag drogs in i orosrummet. Och det var väldigt tryggt där. Så på ett sätt var det skönt att vara där. Jag visste precis hur det var möblerat och inrett. Men nu får jag liksom stå emot där och välja att gå in i det här rummet tacksamhet. Och när jag känner mig tacksam över det jag själv har skapat förutsättningar för, det livet har gett mig, och verkligen så här listar i mitt inre allt det som faktiskt fungerar väl, som jag har, som jag är glad för, som jag mår bra av och så, då kommer den här tilliten. Och oro och tillit kan inte samexistera. Så att via tacksamheten så kan jag känna en mycket större tillit, både till mig själv och till livet. Och i kontakt med den tilliten, eller egentligen redan i kontakt med tacksamheten, så känner jag kärlek. Och det är också naturligtvis en läggningsfråga, en träningssak. Jag tror att ju mer man väljer glädje, tacksamhet, tillit och kärlek, desto lättare blir det att känna det. Rent neurologiskt tänker jag också att man får hjärnan att tänka i nya banor liksom. Man får nya kopplingar som är mer gynnsamma, både för ens eget välbefinnande och för andras välbefinnande.
Så det här är någonting man kan träna upp?
Jag är helt säker på det. Sen är vi har ju olika läggning liksom. En del har kanske lite svårare och andra lättare. Men just det där att se att vi har en fri vilja, följaktligen kan vi välja förhållningssätt. Vi kan välja vilket rum, mentalt rum eller känslomässigt rum vi ska vistas i.
Väldigt många människor går ju igenom saker i livet. De möter motstånd och kriser och så. Och jag ser också många människor som förbannar livet på olika sätt. Och de här händelserna som känns jobbiga, motståndet och så. Hur ser du på motstånd eller kriser i ditt liv?
Ja, det är ju de som har hjälpt mig att komma vidare i mig själv. Inte initialt, när man är i en kris, då behöver man få känna det man känner. Man behöver kanske vara ett offer och vara arg och besviken och tycka att livet är orättvist och varför jag och sådär. Poängen är väl att inte fastna i det, utan söka hjälp om man inte klarar det själv. Och ta sig vidare och se, okej, vad finns det att plocka med av det här? Vilken är lärdomen? Eller vilka insikterna? För det är väl, alltså kris är ju utveckling faktiskt. Vi har våra, alltså ålderskriser, jag tänker utveckling psykologiskt. Så det finns konflikter vi har att hitta kreativa lösningar på. Så att kriser och motstånd, det skrämmer mig inte. Och när jag sitter som terapeut, eller för den delen coach, framförallt terapeut, och man möter många människor, det är klart, det är ju det som får dem över tröskeln till ett terapirum, en kris. så ser jag kan ju se problemet, men jag har det här bifokala seendet som innebär att jag ser bortom problemet, jag ser potentialen. Det är nästan som man ser problemet som ett frö liksom. Vad är det som längtar? Vad är det som vill komma fram? Vad är nästa steg? Och det är ju djupt meningsfullt att ha det perspektivet både på sin egen resa och andras resor som är då för förmånen att vara med på.
Så låt oss säga att du är i mörkret en liten stund. Har du idag förmågan att redan när du är där ha en slags vetskap om att detta tillstånd inte är för alltid?
Mm. Precis, jag har allt mer kommit att inse att allt förändras. Och jag tänker ibland att också det här kommer att gå över. This too shall pass, som är så vackert. Och jag, apropå självmedkänsla då och acceptans, att verkligen hålla om sig själv i det där mörkret. Och säga till sig själv att det är okej. Och det kommer någonting gott ur det här. Och det är ett perspektiv som man kan välja att ha. Och så. Och ja. Det tar inte bort smärtan, men det gör smärtan mer meningsfull.
Har du några andra verktyg som du använder mer än de här insikterna, till exempel någon så här daglig praktik eller någonting som du gör för att vara mer i kontakt med dig och din sanning?
Mm. Det jag har förstått och som jag länge känt jättestort motstånd mot, men som jag gör nu, det är att jag tar en halvtimme till yoga och meditation varje dag. Jag har förstått att jag behöver vända blicken inåt. Även om jag upplever nu att mitt liv är så påfyllande med alla möten med människor, de här uppdragen som jag bara så där direkt tackar ja till för att jag känner att det ligger i linje med den jag är och det jag vill vara och göra. Så jag behöver hämta hem mig själv. Jag behöver vara i kontakt liksom med den här, med min, vad ska man säga, essens, vad nu det är. Det är ju väldigt subtilt, men det är en sån här daglig praktik som när jag inte gör den så är det kännbart. Och sen försöker jag skriva lite, och det kan vara en sån här tacksamhetslister, att bara rikta sökarljuset mot vad har varit bra med den här dagen, vad har jag lärt mig, vad är jag mest nöjd med eller stolt över. Det behöver inte ta mer än någon minut eller ett par, och det gör så stor skillnad. Apropå det här med tillit. För det stärker den här känslan av att har det löst sig så här bra hittills, då kan det göra det fortsättningsvis också.
Om vi tänker att någon som lyssnar på det här och blir lite nyfiken på vad du kan erbjuda för någonting. Och så skulle de kunna göra någon liten övning som kan bidra till ett snäpp ökad självkännedom. Vad skulle du föreslå kan vara en start?
Ja, jag tror att det jag nyss sa är en bra start. Det kan vara så att man sätter sig ner och sluter ögonen och lägger handen på bröstet eller i hjärttrakten och bara andas djupt, medvetet, långsamt, lugnt. Tänker att det aktiverar det parasympatiska nervsystemet och allt som händer i kroppen. Bara den kontakten, den fysiska kontakten. Det är lite självmedkänsla i det. Och sen om man tycker att det är en hjälpsam övning att faktiskt bara skriva ner tre saker som man är glad eller tacksam för. Det är för mig en jättebra start. Jag har testat det och testar det fortfarande. Och jag har klienter som jag jobbar med som har brutit väldigt depressiva mönster med den enkla men effektiva övningen. Att fokusera på det som faktiskt fungerar och på som är bra.
Något som jag har lagt märke till när jag har haft en sån praktik, det är att jag upptäcker att det också är små saker som det går att vara tacksam över.
Ja, och jag tänker att det där är väldigt mycket en träningssak, att när jag liksom riktar det här, som sagt, sökarljuset mot det som är bra, så till slut blir jag lite som en målstyrd robot när jag fått in den vanan. Vad mer är bra? Ja, men kan jag vända det här till synes negativa till någonting positivt? Att det blir lite spännande också att se vad kan jag hämta ur det här som är gott.
Härligt att få möta dig, Christel Dopping. Hoppas vi ses igen.
Det är jag säker på. Tack.
Efter ett möte med Christel Dopping är det lätt att börja reflektera över hur jag tar hand om mig själv. Hur tar du hand om dig själv? Hur bra är du på att acceptera dig själv eller leva genom kriser? Kan du ha det där bifokala seendet som Kristel talar om, som gör att när det känns jobbigt att du kan se att det väntar någonting annat bortom krisen? 100% podden är fortfarande ett helt ideellt projekt där jag söker upp 100%are och gör intervjuer med dem. Du får gärna föreslå personer som jag kan möta som du tycker är 100%are. Och jag är glad om du vill vara med och sprida 100% podden eftersom min marknadsföringsavdelning består utav mig. Du kan göra det genom att berätta om podden, att dela podden, att gå in på iTunes eller liknande och göra en recension av podden, för då blir den lättare för andra att hitta. Det finns ett rankingsystem som gör att ju fler som gillar, desto högre upp kommer det i rankingen. Och om du vill hjälpa till att sprida 100% podden i sociala medier, så kan du använda hashtaggen 100% podden där du skriver procent med bokstäver. Och du, kom ihåg det där med självmedkänsla som Kristel Dopping